Människovärde brukar man ju tala om i politiken och i valtider. Hur mycket är en människa värd egentligen? Har ni något förslag? Ja, egentligen beror det på vem man frågar. Frågar du en kemist så skulle han säga så här. Ja, för några år sedan i alla fall så sa han det att vi är värda ungefär en 20 spänn. Nu har det kanske gått upp i inflationens tid till 50 möjligen. Det är mest vatten och lite andra grejer. Ja, okej. Okay. Har du en guldtand, då höjer ditt människovärde betydligt. Går du till Arbetsförmedlingen och frågar vad du är värd, så säger ja, det beror på vilka betyg du har. Vad har du för papper? Eller gör du som jag och min fru reser till Marocko. Och vi satt där på stranden och njöt. Och så blev jag erbjuden av en kar som tyckte min fru var väldigt vacker. Han gick upp till 5 kameler för min fru. Jag tänkte en lång stund. Men jag böjde förslaget. Men går du till Bibeln, då får du veta att du, just du, är ovärderlig. Går du till Jesus så säger han så här. Vad hjälper det en människa om han eller hon så vinner hela världen men förlorar sig själv? Och när Jesus säger det, då ser jag framför mig en sån här gammaldags våg, ni minns. Det minns inte ni ungdomar, men en annan gammal man minns det här, vet du, med så här, va? Och så placerar Jesus all världens rikedom i ena vågskålen här. Och sen ställer han just dig på andra vågskålen. Och titta vad som händer. Vad hjälper det en människa om hon så vinner hela världen men själv går förlorad? I Jesu ögon är en människa värd mer än en hel värld. Det är så Gud ser på dig. Du är ovärderlig, värd mer än hela världens rikedom. Det är Bibelns syn. Och får jag ta med dig till Lukas 15, där egentligen Jesus får sina pikar för att de religiösa ledarna tyckte att han umgicks med fel folk. Med slödder och syndare. Men då slår Jesus fast i 3 liknelser, 3 saker om oss människor. För det första, ingen människa är betydelselös. Och då tar han en liknelse om ett får som blir borttappat då det finns 99 andra kvar i follan. Men det ensamma fåret är inte betydelselöst, utan herden söker det. Han tänker inte som vi att ja, lite svinn får man räkna det. Nej. Utan en enda människa, ingen människa är betydelselös. Det andra, ingen människa är värdelös. Och då berättar han en bild om ett borttrampat mynt och nedtrampat mynt. Men myntet har sin värde trots att det är nedtrampat. Det där ska vi titta lite närmare på, så jag går inte in mer på det. Men det tredje, ingen människa är faderlös. Och då berättar han om en grabb som billigt talat spottar pappa i ansiktet och säger: ro hit med stålarna, jag ska ut och high life. Men han kunde inte spotta sönder pappans klappande hjärta. Utan trots att grabben stack och lämnade sin far i vredesmod, så kunde pappans hjärta aldrig sluta klappa för grabben. Utan när han kom hem så rusar pappan emot honom och kramar om honom. Ingen människa är faderlös. Du har ett faders hjärta som klappar för dig oavsett hur du har behandlat Gud. Ingen är betydelselös. Ingen av oss är värdelös. Ingen av oss är faderlös. Och den här liknelsen om vårt värde. Det är alltså mellanliknelsen, och den vill jag läsa i sin helhet. Lukas 15, vers 8. Om en kvinna har 10 silvermynt, tappar bort ett av dem, tänder hon inte då ett ljus och sopar i hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag har förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Här liknar Jesus oss människor vid mynt. Det ett av dem har blivit borttappat. Och nu skulle jag vilja fråga i en sån här celebersamling, är det någon som kan gissa vad han liknar, vad kvinnan då ska liknas i liknelsen? Om vi liknas vid mynt, vad är kvinnan bilden på då? Ja, va? Gud! Det här var oerhört chockerande i den dåtida samhället. För att i det samhället var kvinnan egentligen oerhört nedtryckt. Det fanns karar, judiska karar, som var så glada och tacksamma så de tackade Gud för att, jag citerar, att jag inte är född till hedning, att jag inte är född till en gris och att jag inte är född till en kvinna. Jag raljerar inte. Det var som man såg det. Och i den här miljön gör Jesus tvärtom. Han lyfter upp kvinnan för att symbolisera det vackraste, det finaste, det största universum, Gud. Det är klart att folk tappar hakan, eller hur? Tappar du hakan? Låt mig slå fast. Kristen tro, Jesu efterföljelse, kan aldrig förenas med könsdiskriminering. Jag vill ha tydligt sagt ikväll. Historieforskaren Karin Utre har skrivit en bok om kvinnans roll genom historien. Det är en bestseller, du kan låna den på biblioteket om du vill. Den är spännande, heter Evas döttrar. Och där visar hon hur kvinnan egentligen i nästan alla kulturer har tryckts ner och behandlats som en andrahands människa. Men så kommer hon till kapitlet om Jesus. Och nu får jag läsa innantill. Då säger hon så här: i Nya testamentets evangelium framgår tydligt Jesu, mot bakgrund av sin tids kvinnosyn, exceptionella inställning till kvinnan. Han talar aldrig om kvinnan som en mindervärdig varelse, varnar inte hennes sina lärjungar för kvinnans bedrägliga lockelser. Tvärtom, Nya testamentets kvinnor är levande varelser, andliga personligheter, och Jesus behandlar dem även som sådana utan att underskatta deras religiösa längtan. Ja, men visst var det så. Jag menar, han sätter sig ner och undervisar Maria vid ett tillfälle. Trots att religiösa ledare skulle aldrig undervisa en kvinna. För man menar att det var som att kasta pärlor för svinen. Man sa till och med att det vore bättre att lagen, Mose lag, brann upp än att det hamnade hos händerna på en kvinna. Men Jesus bryr strunt i sådana där falska tabuer. Och så undervisar han Maria. Va? Eller kvinnan vid Sykars brunn, som man gladeligt tillåter att få förkunna evangelium om vad hon har mött och sitt vittnesbörd i staden, eller hur? Ja, inte bara tillåter, han till och med bjuder en kvinna. Han sänder en kvinna, kallar en kvinna, sänder en kvinna som den första att tala om att han är uppstånden och levande. Eller hur? Det är den Jesus jag läser om i Bibeln. Och mot bakgrund av det så fattar jag inte detta konstiga prat om kvinnoprästfrågan och allt det här. Har du rätt att neka hälften av jordens befolkning att inte förkunna det glada budskapet? Då tycker jag du ska ta upp det med din mästare. kom inte till mig, för det är han som har haft den här frigjorda kvinnosynen. Och det ska ni veta, kära gott folk, att den första kristna församlingen, de släppte fram kvinnorna också. Jag får läsa i kyrkohistoria. Hjalmar Holmqvist, han skriver i sin bok Kyrkohistoria, finns också på biblioteket, sidan 37 står det så här. Mest tror det kristendomen inom de bildades värld har burits fram av förnäma kvinnor som spelade en viktig roll i propagandan. En egendomlighet för hedna kristendomen var nämligen könens religiösa likställande. Vad säger ni, kvinnor? Är det bra med ett halleluja här? Ja, jag tycker vi gubbar ska göra, säga det också. Alltså, när man har upplevt hur Jesus lyfter oss alla på ett högre plan. Det är inte så att han degraderar mannen, men han lyfter upp kvinnan från det underläge som hon har varit. Vad säger Bibeln? Nu, i ett liv med Kristus, är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Och jag älskar detta. Detta är Guds rike när det är som vackrast. Då blir vi inte bedömda efter plånböcker, efter titlar och efter status. Då blir vi dömda efter vad Jesus ser. Vi är värdefulla allihop. Det finns ingen som har ett behov av att se upp till någon eller se ner på någon. Vi är ställda likvärdiga. Och jag är så lycklig att jag får tillhöra en sån kyrka. Jag har varit pastor i Helsingborgs pingstkyrka i 10 år. Och jag har känt mig så stolt. Och nu är jag medlem och jag är lika stolt för det. Att vi till exempel har över 30 olika nationaliteter i denna kyrka. En färgstark kyrka, må ni tro. Här är inte jul eller grek. Det är inga rasskillnader. Här är inte heller sociala skillnader. Slav eller fri. Men jag är så glad att jag får vara med i den kyrkan. Där vi har hemlösa som sitter med hemmansägaren. Eller sida vid sida. Och direktören och den utslagne. Och vi trivs fruktansvärt. Nej, inte fruktansvärt. Vi trivs verkligen bra tillsammans. Därför att Guds rike lyfter oss till samma plan. Där vill jag finnas med. Där vill jag finnas med. Vad gör nu kvinnan här som är bilden på Gud alltså? Det var där vi hamnade vid kvinnans ställning. Kvinnan, Gud, kvinnan som det högsta. Vad gör då Gud eller kvinnan för att hitta det borttampade myntet? Ja, hon tänder ett ljus. Och helst skulle jag vilja tända det, men jag är rädd för brandrisken här. Och det är exakt vad Gud gjorde för att hitta oss människor. Han tänder och sänder sitt ljus. Jesus kommer och han säger, jag är världens, ja, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Och det vet ni vad som händer när man tänder ett ljus, om jag nu hade gjort det. Då händer två saker. Det här ljuset, det lyser upp så att säga mitt ansikte i den här liknelsen, kvinnans ansikte, eller hur? Och den lyser också upp omgivningen så jag kan se var det förlorade myntet finns. Precis så är det med Jesus som det sanna ljuset. Det lyser upp kvinnan, Guds ansikte. Är du med i bilden? Jesus kom för att visa vem Gud var. Han säger så här, och det är ett oerhört påstående. Sen säger Jesus, den som har sett mig, han har sett Gud. Är det påståendet sant? Då drar jag andan av lättnad. För jag tänker så här, om Gud är som Jesus, då måste Gud vara genomgod. För det var Jesus. Om Gud är som Jesus, då måste Gud bry sig om mig som har misslyckats och trasslat till livet. För som var Jesus. Han brydde sig om kvinnan vid Sykars brunn, vars liv var totalt tilltrasslat. Om Gud var som Jesus och är som Jesus, då ger han allt trots att vi har spottat honom i ansiktet. För Jesus säger till dem som hånar och spottar: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och så sträcker han ut sina händer, inte bara på korset, utan liksom en försonande omfamning, där vi alla kan få komma in i Guds famn. Jesus, säger Bibeln, är det vackraste fotografi, det tydligaste fotografi som en människa kan se på vem Gud är. Och inte bara det. Efter döden så besegrar Jesus döden och uppstår bevisligen på tredje dagen. Nu skulle jag vilja hålla två predikningar i ett. För Bibeln säger att Jesus har genom många säkra bevis tätt sig som levande. Och det finns faktiskt att jag utan att skruva av huvudet och behöva bara tro, utan jag kan med förstånd och förnuft i behåll läsa evangelierna och fatta en slutsats om Jesus uppstod eller inte. Det finns människor som har gjort det och forskat i detta. Det finns till exempel en bok som heter Fallet Jesus med Leo Strobel, där han som icke-troende började att kolla om det här är faktamässigt sant. Och han kom inte fram till något annat, att det måste ju vara sant. Plus att bevisen ökar ju för varenda dag. Människor som ropar till och ber om Jesu hjälp och upplever förvandlingens under, eller hur? Visst är det så? En frälsare som besegrar döden och dödsfruktan. Så här står det i Lukas 1. Det ska ske på grund av Guds kärleksfulla omsorg om oss. Han ska komma ner till oss från höjden och bli ett ljus för alla som lever i mörker och dödsfruktan, och leda oss in på fridens väg. Så är det. Jag tror jag måste berätta. Det hade jag inte tänkt. Men en del har sagt att de tycker att jag ser så glad ut. Jag har sagt att det är svårt att vara ledsen med så trevliga människor på en gång. Men det har inte alltid varit så. När jag var tonåring så led jag av tonårsdepression, kallade man det för. Och för min del var det så pass allvarligt så att mamma ville att jag skulle ha riktig proffshjälp med psykologer och så här. Men när jag är 16 år gammal, då möter jag människor som har upplevt ett möte med Jesus, och jag har sett förvandlingen och jag blir längtar efter detsamma. Och så en kväll i en lägenhet, ja, han heter Kjell Rodheim, där böjer mina knän, överlåter min framtid åt Jesu händer. Och det jag upplever, nu möter Gud oss så olika, så tro inte att det här är mallen för alla. Men så här mötte Gud mig, att nästan som ett ögonblick, mina spända strängar kändes som att de slappnade av. Och jag fick som en handtryckning av frid i min själ. Så började. Jag berättade här i plugget om vad jag var med om. En kompis som gick en klass högre än mig, han sa: ja, det där är suggestion, sa. Ni gapar och skriker och så tror ni har fått vad ni har bett om. Jaha. Men det gick bara några veckor, så kommer han än en gång till, Pelle Skog som han hette, och så sa han: du, jag tar tillbaka det där, sa. För att jag märker ju att du har blivit så harmonisk efter den här upplevelsen. Nu ska jag säga, för att vara ärlig och uppriktig, jag har haft två djupa depressionsvackor också som kristen. Men jag vill säga i samma andetag, just de mörka perioderna har jag faktiskt upplevt Guds närhet som starkast. Häromkvällen berättade jag om en av de upplevelserna. Nåväl, det var en parentes. Ljuset, det lyser alltså upp kvinnan, Guds ansikte. Men det också lyser upp silvermyntet som är bilden på dig och mig. Och jag menar, Titta här alltså hur kvinnan går här och letar och söker och ljuset lyser här och undrar, var ska jag hitta det? Ska jag hitta det i byrålådan eller är det nedtrampat? Det var inga trägolv som här må ni tro, utan det var jordgolv man hade. Nedtrampat smutsigt i ett jordgolv. Faktum är att det står inte var hon hittar myntet. Och är det någon som har någon idé varför inte Jesus säger vad det står? Var hon hittar det? Är det inte på östgötska ni säger det är kvittar? Det är kvittar. Det är kvittar om det ligger blankt i en byrålåda eller smutsigt nedtrampat under ett jordgolv. Varför då? Jo, det är för att kungabilden finns oavsett. Och får jag säga det? Det kvittar om du känner att livet har varit som på räls och allt har gått bra och du är som en blank polerad mynt i en byrålåda. Eller om du känner det har varit trasigt, det har varit eländigt, det har varit smutsigt. För Gud kvittar det. För varenda en av oss har en kungabild inristat i vårt inre. Vi är skapade till konungars konungs avbild. Vi är skapade Guds avbilder allihopa. Och Gud om någon ser värdet på oss. Inför Jesus är vi alla lika. Oberoende vilka titlar vi har. Har ni hört om de som skulle presentera sig? Var på sätt en bjudning. Och så kommer den första då. Fil Mag Eriksson. Trevligt, sa den andra. Rör Mok Andersson. Ja, det kvittar om du är Fil Mag eller Rör Mok. Inför Jesus så är vi alla lika. Det kvittar om du är med i A-laget eller B-laget. Jag vill helst vara med i A-laget. Det trivs jag som fisken i vattnet. Vi har många som kallas att de kommit från A-laget. Där upplever jag Kristi kyrka som vackrast. Människor som har upplevt förvandlingens under från mörker till ljus. Jag pratar med Monica. Det är dottern till de som har den här fina ladan, förstår ni. Och hon har jobbat i Citykyrkan i Stockholm. Och det har jag också. Så vi upplever lite olika minnen. Hej Monica! Ställ upp så alla får en liten applåd till henne. Ställ upp! Och vi har alltså jobbat ungefär lika du och jag, Monica. Det är bara att det är några års skillnad. Jag var där på 70-talet och Stanley Sjöberg var pastor och jag var ungdomspastor. Men det blev så att det var en hel del människor som var trasiga. Det är ju bara, Citykyrkan ligger bara ett par, tre kvarter från Hötorget och några till Sergels torg. Där det var, på den tiden i alla fall, narkomanernas samlingsplats. Och en dag då jag var ute och bjöd in människor till kyrkan så träffade jag Heidi. Spinkig och mager och fullt med såna här sprutmärken i armen. Och så började jag berätta om min tro och vi kom in på samtalet. Då tittar de på mig och så säger, du, den Jesus du pratar om, den Jesus har jag mött. Och så berättar hon sin story och jag har till hennes tillåtelse att vidare berätta den. Då berättar hon att när hon var i 20 år, skulle fylla 20 år. Hon började med tinner när hon var 13 år. Det var sedermera sprit, sen var det narkotika vid en 17 års ålder. Och vid 20 var hon så utslagen. Så i hennes knarka kvart kom det icke en människa för att gratulera henne. Och då orkade inte Heidi längre. Utan hon kände bara att nej, nu gör jag slut på mitt liv. Och så sveper hon allt vad hon har i väg utav droger och mediciner och allt hon hade. I en enda mix. Och så säger hon, så börjar det svartna för ögonen. Och då kommer rädslan. Hon bara känner hur livet sipprar ut. Och hon sa, jag vet inte vad jag har fått det med Jesus ifrån. Möjligen någon gång i skolan. Ja, eller vad det nu var. Men jag bara säger, Jesus, Jesus. Om du finns, låt mig få komma till dig när jag dör. Nu är det här hennes berättelse, jag återberättar. Då säger hon, då ser jag vid madrassens gavel en ljusgestalt som bara strömmar kärlek emot mig, säger hon. Och så tar den här ljusgestalten upp en knarkspruta, bryter den itu. Strax efteråt kommer hennes äldre syrra Paula in och ser Heidi i hennes tillstånd. Får upp henne på toaletten då hon spyr galla. Får tag i ambulans som transporterar in henne med ilfart till Maria polikliniken där man klarar livet på henne. Men hon kände inte någon kristen. Hon fortsatte bland gängen och sa att nej, Sila, det kunde jag inte ta någon mer. Jag söp hejdlös, men jag kände att den här ljusgestalten gör jag illa om jag tar sprutor i fortsättningen. Och så kom jag där och med lappar och bjuder in till Citykyrkan och så säger han, den Jesus som du berättar om, han har jag mött. Och så förenades faktiskt våra öden, Monica. Och vi tillsammans med hennes syrra som också kom till tro och hennes syrra Artevo som var senare. Vi blev liksom ett fyrklöver som gick i den här världen och det bara växte. Och Heidi med sitt ljusa hår gick nästan som en ängel i de mörkaste områdena i Stockholm och vittnar om Jesus. Och den ena efter den andra bara kommer till tro. Så att, ja, jag får väl ta det också, så att vi visste inte vad vi skulle göra av alla. En hel del var hemlösa och så. Med en oerhört varm församling så hyr vi en trerummare som församling betalar hyran. Och då är det när det är som mest 11 grabbar som bor i den där trean, högt och lågt. Ja, ni lyssnar ju med bägge. Vill ni höra mera? Ja, men jag måste ta en grej till då. Alltså den bara belyser vad jag vill säga. Att inför Jesus är vi alla lika. Då i alla fall hade vi samlingar och varje måndag, varje dag hade vi naturligtvis, men varje måndag då fick vem som ville komma utifrån och vara med på de här samlingarna. Och nu är det alltså det här fullproppat, alltså bara med före detta hemlösa killar var det då som bodde där. Och i vilket fall, då kommer kammaråklagare Dagmar Hörlin med hennes make, kammardomaren Per Hörlin, in för att vara med. Och när de kommer in, då ser jag hur en kille som heter Marco, han blir alldeles vit i ansiktet och bara rupp, rakt in i sitt rum. Och jag är ju tvungen att efter och säga, vad är det Marco? Du sa, jag kommer inte in ikväll. Men vad är det för någonting? Jo, sa han, den där kvinnan, hon har dömt mig. Och det var jättesvårt att övertala honom att nu har du blivit kristen. Här tycker alla om alla. Det var svårt. Så jag fick försöka med mycket möda och så att säga, ge henne en chans. Och jag visste ju vem Dagmar var. En oerhört varm kristen människa. Och får till slut med Marco. Och så säger jag så här till Dagmar. Dagmar, jag vill bara säga att det här är Marco. Han berättar att du har dömt honom för en del fiffens han har gjort. Nu vill jag bara berätta att han har blivit kristen. Jag visste att jag inte skulle hinna berätta mer förrän hon får ut med armarna och säger, har du, säger hon. Och så kramar hon om den här magre Marco liksom. Uvete, då skulle man haft en sån där digital kamera. Det fanns inte på den tiden. Vilken bild alltså. Nu finns den i mitt minne som en oerhört vacker bild. Det vackraste jag kan se. Naturligtvis ett romantiskt par som går här i kvällssolen. Det är väl underbart. Men det är inte nog så vackert som detta. Den dömde i armarna på den som har dömt. Och jag frågar, var ser du en sån bild? Där evangeliet får råda. Där är vi alla lika. Den dömde och domaren. Den åklagade och åklagaren. Det är kristen tro. Och det är det som gör att jag är så tacksam att få vara kristen. För att i kristen tro höjs människovärdet. Ja, myntet har ju sitt värde. Oavsett om det ligger där nere eller om det ligger i byrålådan, sa vi. Men Det vet ni ju. Vi lever ju i inflationens tid. Att om det ligger kvar, oavsett det ner eller i byrålådan, så minskar det ju värde på grund av inflationen. Det är först i kvinnans hand som det kan förmeras och bli brukbart, eller hur? Det är precis på lika sätt. Livet, det är en gåva som Gud har gett dig. Men när du ger livet tillbaka till din skapare, det är då han kan forma dig, använda dig, så ditt liv blir det som han har drömt om för dig. Han har tänkt, jag sa det här om kvällen, han har drömt en vacker dröm för varenda människa. Sen har han gett oss frihet att spotta honom i ansiktet och säga, jag bryr mig strunt i detta, jag lever bara för mig och mitt stora jag. Men du har en möjlighet att säga, Herre, jag vill något mer med mitt liv. Har du tänkt något vackert för mig, låt mig ställas till ditt förfogande. Och jag lyckönskar den dagen då jag som 16-åring vågade. Och nu är jag tillbaka till den här ungdomsperioden. Är det ett ålderstecken att man berättar om sånt? Ja, det kan man fundera på. Men om vi tar den tiden när jag kom till tro. Då var det en utav grabbarna som fanns i rjongen som jag kände då. Men han var som, usch att jag säger det, men så var det. Så betraktar man vissa människor. Ni vet hur man kan mobba vissa. Och han var liksom en sån där som var nästan inte medbjuden när vi hade party och så. För han var så ointressant. Han stammade och var blyg. Och på den tiden köpte man ju inte matvaror i specerihandlare, utan det var ju över disk på vissa ställen. Och Lars, han stammade så kraftigt så han kunde inte säga vad han skulle ha. Utan han fick komma med en liten lapp. För han kunde inte säga, jag ska ha mjölk. Det var Lars. Men om han var ointressant för oss, så var han oerhört intressant för Gud. Och dyrbar i hans ögon. Och när han öppnar upp sitt liv för Gud, och efter en stund efteråt blir fylld utav Guds ande. Bibeln talar om att Guds ande kan fylla en människa. Så är det precis som blygheten och komplexet mer och mer rinner av honom. Och hans stamning börjar mer och mer, han klarar av det. Och så börjar han bli till ett redskap för Gud. Så jag tackar bland annat Lars Haraldsson att han var en utav dem som sken så att jag fick en längtan efter Gud. Efteråt, så denna blyge kille som knappt kunde prata. Jag vet ju när han efteråt kände att han skulle bli predikant. Och han gick till pastorn och sa, jag tror att jag ska bli predikant. Det var inte så många som trodde det. Men Gud hade högre tankar. Och han har varit till välsignelse både i vårt land och i Afrika, i Sierra Leone. Och Birger Olsson som var och besökte honom när han och hans fru var där med familj, sa, jag har sett få människor på så kort tid uträtta så mycket av välgörenhet som denna Lars Haraldsson. I kvinnans händer förmeras kapitalet. Det finns en som tror på dig. Det finns en som har tänkt vackra tankar om dig. Jag gratulerar dig som vill säga, nu Herre vill jag samarbeta med dig. Ska vi be tillsammans?